Bara bara bara.
Språkpodden.
Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Nu är det dags för språkpodden nummer 4 som ska handla om jämställda texter. Vi ska både ta tag i det där praktiska skrivandet och prata om varför vi ska skriva jämställt. Idag har jag bjudit in en kollega. Hon hjälper organisationer att skriva jämställda texter och att hitta rätt i djungeln av normer och traditioner. Hon heter Mia Näsman och är examinerad språkkonsult i svenska. Och jag som ställer frågorna heter som vanligt Anki Mattsson. Välkommen Mia.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du har snöat in på det här med jämställda texter?
Jo, men jämställdhet och rättvisa, det har varit viktigt för mig sedan jag var liten. Jag minns när jag var 10 kanske, satt en hel lektion och drog streck på ett papper för varje gång som läraren gav ordet till antingen en pojke eller flicka. Och jag minns att jag tyckte det var så orättvist att pojkarna fick ordet 3 gånger oftare än flickorna.
Mm. En riktig forskarsjäl med andra ord. Innan vi går vidare så skulle jag bara vilja klara ut en sak. Nu pratar vi om jämställda texter. Vad är egentligen skillnaden mellan jämställt och jämlikt i det här sammanhanget?
Ja, men enkelt uttryckt så kan man säga att jämställdhet, det handlar om kvinnors och mäns lika värde. Medan jämlikhet, då handlar det om individers lika värde. Oavsett hur vi som individer skiljer oss från varandra.
Mm. Och det vi kommer att ta upp idag är jämställda texter.
Ja, någonstans måste man ju börja, och dessutom så är jämställd skrivande en bra grund för jämlikt skrivande. När du väl har fått på dig de där kritiska glasögonen, då är det lättare att tänka kritiskt även när det gäller andra områden.
Mm. Men hur svårt ska det vara att skriva en jämställd text då? Är det bara att köra och räkna med att övning ger färdighet, eller?
Ja, det kan ju vara ovant, men egentligen är det inte jättesvårt. Du kommer väldigt långt på att du tänker kritiskt och funderar på vilka som till exempel får synas i texten och på vilket sätt. Och i den praktiska skrivsituationen, då är vi såklart människor allihop. Oavsett om vi på jobbet sitter och skriver en text om färdtjänst eller om vi privat skriver något för bostadsrättsföreningen. Men vi bör ändå inte tillåta oss att vara alltför naiva eller ta för lättvindigt på det.
Vad menar du med naiva?
Ja, men vi ska inte tro att det inte spelar någon roll hur vi uttrycker oss. För att det är inte för mycket begärt att vi som skriver i jobbet, vi ska åtminstone kunna se en liten bit utanför normer och traditionella könsroller.
Ja, så en jämställd text är med andra ord könsneutral, och vi har alla ett ansvar för att ge kvinnor och män samma utrymme i texten. Hur ska vi göra då för att skriva mer jämställt?
Ja, men framförallt så handlar det om två saker. Det handlar om representation. Vem som får synas i texten och på vilket sätt. Och så handlar det om hur vi uttrycker oss. Och när det gäller språket som vi pratar om här idag, så har jag några tips jag kan skicka med.
Ja, berätta.
Jo, vi kan fundera på vilka pronomen vi använder. Att skriva bara han när det kan handla om vem som helst, det är inte okej.
Nej.
Om vi har en mening som, om skribenten ska lyckas måste han skriva jämställt. Då kan vi ersätta den på lite olika sätt och skriva om den. Vi kan till exempel skriva, om skribenterna ska lyckas måste de skriva jämställt. Eller om skribenten ska lyckas måste skribenten skriva jämställt. Eller så kanske man kan prova det nya pronomenet hen.
Ja, kanske det, kanske. Ja, nej, men det finns många olika alternativ med andra ord.
Ja, det finns det. Och sen kan vi också påverka vilka ordformer vi använder när det finns olika alternativ. Och det kan till exempel gälla titlar, som att vi säger författare och inte författarinna. Eller riksdagsledamot istället för riksdagsman. Mm. Och skulle vi ändå behöva göra skillnad mellan kvinnor och män, ja, då kan vi använda bestämningarna kvinnlig och manlig för att göra det. Till exempel, manliga författare tjänar mer än kvinnliga författare.
Ja, men just det. Just det.
Mm. Det kan också gälla adjektiv, där vi har en e-form och en a-form. Vi kan säga den nya chefen eller den nya chefen. Och här rekommenderar språkvården A-formen som neutral. eftersom e-formen ofta uppfattas som maskulin. Så det ska alltså heta den nya chefen.
Ja, men du, jag tänker på den tyska modellen. I tyskan måste man ju välja kön på alla substantiv. Och det gör ju att de har fått lov att ibland hitta på feminina varianter av substantiv. Till exempel när Angela Merkel blev förbundskansler så fick de ju lov att hitta på att hon var, eller hitta på, de fick lov att kalla henne för förbundskanslerinna. Skulle det bli på svenska då? Hur resonerar de och vilka effekter kan det tankesättet få?
Ja, det här är ju två olika vägar att gå fast man egentligen vill nå samma mål, och båda har sina för- och nackdelar. Tyskan har alltså valt att skriva fram kön, kan man säga, för att synliggöra män och kvinnor och visa att till exempel kvinnor också kan vara förbundskansler. Medan svenskan då har valt att dölja könet för att hålla det så neutralt som möjligt. Och vi har alltså bara en form för båda könen.
Ja, och, precis. Och kan man tänka sig att vi har inte den enda lösningen. Det kan vara en lärdom man kan dra av det här. Och så kan man ju kanske notera att i svenskan så är det nästan alltid, jag ska inte säga alltid, men nästan alltid så är det de gamla maskulina formerna som vi har bestämt att de ska få vara neutrala. Lärare, läkare, frisör och så vidare.
Det stämmer.
Om vi tänker till lite då, så borde vi kunna skriva jämställt i den meningen att vi inte ger några fördelar till något av könen i texterna, eller nackdelar för den delen.
Nej, precis. Jag brukar säga att hur vi ser på världen, det styr vårt språk. Men vårt språk styr också hur vi ser på världen. Och vi kan använda språket antingen för att spegla vår samtid eller för att påverka vår framtid.
Hur menar du då?
Ja, men ibland så kanske vi skriver på ett visst sätt av gammal vana för att det alltid har varit så. Och då kan vi faktiskt välja om vi vill vara med och befästa de här gamla vanorna. Eller om vi vill vara proaktiva och vill påverka. Fackförbundet Byggnads, det är ett jättespännande exempel. Mm-hmm. Deras medlemmar är till 99% män. Men de vill vara mer inkluderande. Så de har valt att använda pronomenet hen i sina stadgar. Istället för bara han som de hade tidigare.
Jaha.
Och där är det kanske så att han bättre speglar hur verkligheten ser ut hos dem. Men eftersom de använder hen så signalerar de att alla är välkomna. Och på sikt så kan det här då vara med och förändra hur det ser ut och kanske locka fler kvinnor till branschen.
Det är jätteintressant. Men en tanke som slår mig nu då när vi pratar och som skaver lite faktiskt, det är den här. Att vi skriver som om samhället vore jämställt gör ju inte samhället jämställt, om du förstår vad jag menar. Inte egentligen liksom i praktiken. Så även om Byggnads fattade det här kanonbra beslutet att använda hen i sina stadgar och inkludera alla där. Om det samtidigt inte finns till exempel skyddsskor i storlekar under 43 eller bara ett omklädningsrum, då blir ju det här jämställda och inkluderande språket bara ett slag i luften. En pås. Och då, jag blir lite nedslagen när jag tänker så där. Kan du muntra upp mig lite mer?
Ja. Jo, men jag förstår hur du tänker. Och det här är ju ett långsiktigt arbete och en del i någonting större. Men du kan ju tänka så här, om det fanns skor och det fanns omklädningsrum, men du ändå inte kände dig omfattad av stadgarna, då det skulle också bara vara en bit på vägen. Så jag tänker att det här är ett strå att dra till stacken, och vi hjälper liksom till att knuffa världen i rätt riktning, och det gör skillnad i längden. Känns det lite bättre?
Ja, lite kanske. Många bäckar små och ett strå i taget, sådär. Jag tänker också att det alltid är bra att känna sin fiende, och därför skulle jag vilja ha lite exempel på hur det kan se ut när en text är ojämställd, så att vi känner igen det när vi stöter på det. Kan du ge det?
Ja, det rent språkliga, det har vi ju varit inne lite grann på när vi pratade om ordformer och pronomen. Men det kan också handla om sånt som att en text om föräldraledighet kanske bara pratar om mammor.
Mm.
Eller när kvinnliga politiker benämns med för- och efternamn medan manliga politiker bara benämns med efternamn.
Mm.
Eller en artikel där bara manliga experter intervjuas.
Ja, just det.
Sen kan man också tänka på att bilder ofta är en del av vad en text förmedlar. Och där kan man vara lite extra vaksam på sånt som kroppsspråk och i vilken miljö man fotar. Ofta så porträtteras kvinnor i hemmiljö medan män porträtteras i sin yrkesroll.
Ja, allt räknas skulle jag vilja säga då. Även om vi tycker att det är en droppe i havet bara att omtala kvinnor och män på samma sätt. Till exempel med både för- och efternamn så är det i alla fall en droppe. Men vad händer med de som inte nämns i texterna då? De som inte får ordet? Vad får ojämställda texter för konsekvenser?
Ja, men som vi har varit inne på så är ojämställda texter med och liksom cementerar en bild av hur något ska vara. Och det kan till exempel handla om en liten flicka som undrar om hon verkligen kan bli vetenskapsman.
Du menar forskare?
Det menar jag.
Ja, det är den neutrala formen.
Det stämmer. Så vi bromsar liksom upp utvecklingen mot ett jämställt samhälle om vi inte har jämställda texter.
Hur går det för oss då, tycker du? Går det framåt?
Jo, men det gör det, absolut. Förr skrev vi till exempel inte lagar könsneutralt. Och då kunde det till exempel låta så här. Ett körkort ska återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna.
Läskigt.
Ja. Ja, men det märks att jämställdhet är en viktig fråga idag. Och debatter som hen har gjort att språk och jämställdhet diskuteras mer än någonsin. Och bara för en månad sedan så kom 8:e upplagan av myndigheternas skrivregler som nu för första gången säger att offentliga texter bör vara könsneutrala och att hen är ett okej alternativ.
Mm, wow.
Men det tror jag definitivt kommer att påverka myndighetsspråket eftersom de följer myndigheternas skrivregler. Det ska bli jättespännande att följa den utvecklingen.
Ja, men verkligen. Ja, men så här tänker jag nu då efter att ha pratat med dig, Mia, att om vi skriver jämställt så kommunicerar vi också jämställda ideal och är med och främjar jämställdhet i samhället. Och det är ju också en demokratifråga att inkludera alla som berörs av en text i texten. Och bara en sån grej som Byggnads har gjort ger ju en vinst i att personer som förut kanske inte kände sig välkomna kanske gör det lite mer nu. Bara genom att Byggnads med sitt språk visar hur de vill ha det i sitt förbund och vad de står för.
Ja, precis. Ja, men om det ska vara jämställt på riktigt, då måste vi ha språket med oss också.
Tack snälla Mia.
Tack så mycket.
Jag får inte glömma att tacka alla som svarar på enkäten om Språkpodden. Tack var och en. Jag kommer att skicka ett ex av boken Bästa språktipsen till Henriette Nol i Mölndal, Malin Bengtsson i Göteborg och Ann Holm Dellringer i Helsingfors, Finland. Den kommer på posten. Som vanligt har dagens huvudperson också skrivit ett språkbrev som tar upp det här ämnet. Läs Meas språkbrev på språkkonsulterna.se. Och nästa podd ska handla om användbart språk. Du vet det där, hur språket kan göra till exempel en produkt mer eller mindre enkel att använda. Det här spännande som händer i interaktionen mellan språk, människa och teknik. Men det var det faktiskt slut för den här gången. Men det är bara en månad kvar tills vi hörs igen den 17 november. Håll ut!